porträttet.
Nu ska vi få träffa Per-Ingvar Sundgren, 67 år, boende i Härnösand, som kommer egentligen från Lund i Skåne. Och som ni alla vet så har han ju blivit vald som den nya ordförande i SRF Härnösand. Och Per-Ingvar, du har ju som sagt ett förflutet inom bland annat Riksförbundet SRF, och du har varit väldigt mycket engagerad i SRF under många, många år. Men du har också jobbat som habiliteringschef.
Det har jag. Det är ju ett av många arbeten som jag har haft. Jag utbildade ju mig till socionom under 70-talet och har ju varit verksam inom det som kallas individ- och familjeomsorgen under många år, kan man säga. Alltså fram till i slutet av 1990-talet. Och sen sa jag upp mig, och sen hade jag under många år, 11 år faktiskt, inget fast jobb. Utan arbetade i olika sammanhang, som uthyrningschef, som rektor faktiskt en period. Med ansvar för elevhälsan i en medelstor kommun. Och sen så blev jag trött på den kringflackande tillvaron, och så blev jag då habiliteringschef i Sörmland. Och där var jag i 3 år. Så länge mitt chefsförordnande varade. Sen i och med att min fru dog, eller min sambo rättare sagt, så valde jag att flytta uppåt igen till Ångermanland där mina barn finns.
Och du är synsvag?
Jag är synsvag. Det betyder ju alltså att, som alla vet, att jag ser ganska bra och har ju den utmaningen att jag uppfattas som seende, men är inte det långt ifrån. Så att jag har ju tagit mig igenom ungefär samma svårigheter som många andra när det gäller ju skolan, att se vad som stod på tavlan, i att få förståelse för de begränsningar som synen gav. Men jag har jobbat med det och jag har rätt det. Det tycker jag ganska bra. Men det har varit en utmaning många gånger.
När gick du med i Synskadades Riksförbund?
Det var 1975 som jag började att delta i Unga Synskadades verksamhet i Mellansvenska regionen, DEST som den hette. Och där jag senare då efter några år blev ordförande. Vilket jag då var fram till 1981, då jag föll för åldersstrecket, kan man säga.
Och sen har du som sagt varit ledamot i Synskadades Riksförbund, och du har även varit ordförande i SRF Sollefteå.
Ja, det har jag. Det var jag i början på 2000-talet, kan man ju säga. Att jag var ordförande där var väldigt roligt, och det var en väldigt aktiv förening. Men tyvärr så tvingades vi lägga föreningen vilande i mitten på 2000-talet. Och jag vet att det pågår arbete för att få igång föreningen igen, och det skulle vara fruktansvärt roligt om det blev så.
Varför la man ner SRF Sollefteå?
Ja, det är en lång historia. Jag har inte pratat så mycket om det, men som jag ser det så var ju huvudskälet. Vi hade en aktiv regelbunden verksamhet med vardagsträffar varje månad och en engagerad styrelse och så vidare. Men sen hade vi ett antal medlemmar som var missnöjda och enligt mitt tycke drev så att säga frågor på ett rättshaveristiskt sätt som gjorde att det blev helt enkelt så dålig stämning och så många konflikter så att folk eller människor som ville inte komma till verksamheten längre eller aktiviteterna för att det blev för jobbigt helt enkelt. Och i det läget då så valde vi att lägga ner föreningen. Så man kan säga så att det berodde på konflikter som inte gick att överbrygga.
Vad brinner du för frågor inom Synskadades Riksförbund?
Ja, alltså det är ju många frågor. Men en av de absolut viktigaste, det är ju rehabilitering. Därför att om man tittar på de förändringar som har ju gjorts sen egentligen 70-talet, så har det ju försvunnit många rehabiliteringsmöjligheter som bland annat fanns inom Arbetsförmedlingens ram. Men också till exempel nedrustningen inom kommunerna, som innebär att det är väldigt få kommuner idag som har heminstruktörer. För att ta ett exempel, där heminstruktörerna skulle ju vara ett led mellan landstingets synrehabilitering och det vardagliga livet hemma. Det är en jätteviktig fråga, och jag skulle gärna se till exempel att heminstruktörerna återinfördes, för det skulle vara en väldigt stor resurs. Likadant så skulle jag också gärna säga att synrehabiliteringen inom regionen fick bättre och mer ändamålsenliga resurser för att kunna göra ett arbete också ute hos människor. Sen är ju frågan om kommunikationer också jätteviktiga. Alltså att ge människor möjligheter via färdtjänst, via anpassad kollektivtrafik, på många andra sätt, möjlighet att förflytta sig på ett bra och säkert sätt. Ja, jag kan fortsätta rada av frågor, men det är två av dem i alla fall.
Vad gör du på din fritid?
Jag reser en del. Jag läser mycket. Jag har en hund som kräver några timmars promenader varje dag. Så det är en del av det.
Och det är Charlie som är en tibetansk terrier, och det är inte en ledarhund?
Nej, han är inte en ledarhund. Han skulle säkert kunna bli en väldigt utmärkt ledarhund, för det är smarta hundar. Tibetanska terriers. Men nej, det är min sällskapshund. Mm.
Och du är nyss hemkommen från Indien.
Ja, jag är ju det. Jag reste runt i Indien i 5 veckor med allmänna kommunikationsmedel som tåg, och en väldigt, nu så här i efterhand, överambitiös resa där vi unnade oss lite för lite vilodagar. Men det var intressant. Jag reste igenom hela norra Indien från Himalaya bort till pakistanska gränsen i Pakistan. Och det var jätteintressant. Och Indien är också ett land där det händer väldigt mycket idag politiskt. Och så, och det var också intressant att få följa det.
Reste du ensam?
Nej, jag hade sällskap av en kompis. Så vi var 2 stycken som reste.
Mm. Och det tyckte du fungerade bra för dig då?
Ja, alltså det är ju så att när man reser som synskadad, så är det ju att det kräver mer planering. Det kräver att man är ute i god tid. Det tar tid att man måste ge utrymme för att kunna orientera sig. Till exempel på flygplatser och järnvägsstationer, som i Indien är stora anläggningar. Med de anpassningarna, den planeringen, så tycker jag att det fungerar väldigt bra.
Och hur är det då med just anpassningar och tillgänglighet just för funktionshindrade i Indien? Fick du någon känsla eller uppfattning om det?
Nej, alltså det kan man ju inte säga. Du kan ju inte jämföra så att säga med Sverige i något avseende. Alltså trafiken är rent ut sagt för jävligt förfärlig. Det finns ingen infrastruktur, alltså när det gäller gator, trottoarer, övergångsställen och sådana saker, som överhuvudtaget, det existerar inte. Luftföroreningar är ett jättestort problem, alltså om man tittar ur hälsoaspekter i en hel del städer, inte minst New Delhi, huvudstaden. Så nej, och det är inte heller en miljö till exempel för rörelsehindrade. Jag tror sällan jag har åkt i något land där det har varit så mycket trappor överallt. Där det går att göra en trappa, där gör man en trappa. Ja, det var så.
Planerar du någon ny resa?
Ja, det gör jag. Jag ska åka båt till Island i början på sommaren, är planen. Sen ska jag inte resa någon mer i år, för jag har inte råd.
Och vad ska du göra på Island?
Egentligen inte så mycket. Jag kommer till att åka båt från Danmark till östra sidan av Island. Och där kommer jag då till att åka runt i landskapet, bada i någon varm källa och sådär. Men det blir ganska lite tid på Island. Och så kommer jag också till att besöka Färöarna under en dag. Men huvudnumret är på något sätt båtresa. Får man lov att säga.
I Spotlight så brukar vi ställa frågan just när vi gör porträtt. Hur ser du ut? Kan du beskriva dig själv?
Oj, Hur ser jag ut? Ja, glasögon, lite runt ansikte, lockigt, tunt hår. Jag saknar den gamla kvaliteten. Det grå håret är bara tunt och flygigt. Medan mitt andra hår var som svinto ungefär. Skägg, mustasch har jag. Grå och blå ögon. Inte trådsmal, men inte kraftig heller. Normal skulle man kunna säga. Ja, och går oftast tråkigt klädd i grå och svarta och blå kläder, måste jag säga.
Men nu när du var i Indien, har du inte köpt några färgglada kläder då?
Nej, det har jag inte. Jag har faktiskt köpt mig en väst. En vinröd väst som jag tycker är fruktansvärt snygg. Men nej, jag köper inte mycket. Jag har inte så mycket för att shoppa. Och så har jag köpt mig en kashmirulls pläd eller filt också som jag ska ha i när det är kyligt på balkongen.
Vad är dina bästa egenskaper?
Men jag tror alltså att det handlar om att vara nyfiken och engagerad. Och med åren rätt lyssnande. Jag har varit dålig på det som ung, men jag har blivit bättre med åren på att faktiskt lyssna och ta till mig människors synpunkter. Och jag tror också att en bra egenskap är att jobba i team eller i grupp. Alltså att jobba tillsammans med andra människor är jätteviktigt.
Mm. Och du har två vuxna barn?
Jag har två vuxna barn, två döttrar som bor då utanför Sollefteå. En mot Övikshållet och en i Näsåker.
Och du är singel?
Jag är singel. Sen min fru dog, eller min sambo rättare sagt, så har jag inte inlett någon ny relation.
Använder du själv några hjälpmedel i din vardag?
Nej, oftast inte. Än så länge så klarar jag mig. Alltså jag anpassar mig till de förutsättningar jag har. Är jag närsynt så betyder det att jag måste krypa väldigt nära saker. Jag kan läsa svartskrift om jag håller den väldigt nära och sådär. Nej, man kan, utöver glasögon så kan man inte säga att jag har några hjälpmedel.
Och läser du böcker på traditionellt vis?
Det gör jag. Och mer så har jag också börjat läsa, ladda ner böcker, alltså e-böcker. Och den har ju den stora fördelen att där kan du ju ställa in textstorleken, du kan anpassa sidorna på ett lämpligt sätt som gör att det blir lätt att läsa. Så det tycker jag är ett jättebra sätt att läsa på med de böcker. Du har inte samma utbud som du har i svartskrift, men det är ett ganska hyggligt utbud.
Läser du Spotlight, taltidning i Västernorrland?
Nej, jag måste erkänna att jag har varit dålig på det. Ibland läser jag Spotlight och ibland inte. Men nu ska jag bli en regelbunden läsare.
Och det som hörs i bakgrunden, det är en kaffemaskin.
Det är en espressomaskin, ja. Det är mitt bästa köp för länge.
Och du har nyss bjudit mig på en kopp kaffe. Och vad hette den?
Kaffelungo. Som är alltså en espressokaffe fast med dubbelt så mycket vatten. Som ger en lagom styrka, tycker jag.
Och det kan jag erkänna direkt att det var väldigt, väldigt gott. Är det någonting mer, Per-Ingvar, som du känner att du skulle vilja berätta för de som lyssnar på det här inslaget i Spotlight?
Ja, jag är ju pensionär sedan 2 år tillbaka. Och det var ju en omställning att gå från ett aktivt yrkesliv till att vara pensionär. Men det har gått ganska bra, även om det var jobbigt i början.
Ja, skälet till att Per-Ingvar återvände till Västernorrland och Ångermanland var att komma närmare sina två döttrar som han har sedan ett tidigare äktenskap. Så vi kan räkna med att du stannar kvar ett tag?
Det skulle jag utgå ifrån. Jag har inga planer på att flytta nu. Nej.
Reporterinslaget var jag, Annette Strandqvist.